This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
You made it through the holidays. Now it's time to figure out if that constant sniffle is a cold or allergies. Aspire Allergy and Sinus can help. I know you're busy. Who has time to get an allergy test and go in for weekly allergy shots? At Aspire, we make it easy by providing same-day results and a treatment plan tailored just for you. Forget the over-the-counter meds. Aspire has solutions that actually work, so you can say goodbye to allergies for good. Go to AspireAllergy.com to schedule your appointment. That's AspireAllergy.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag vet inte vad jag har gjort, men det har varit rätt mycket poliser här på sistone. Välkommen Mustafa Panshiri.
Tack så mycket.
Väldigt kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Du har ju varit här lite tidigare. Vi har ju pratat, ni håller på att skriva en ny bok. Är det så?
Jens Ganman och jag.
Är det hemligt?
Det, såg lite... det är faktiskt lite hemligt, men ja. Ganman och jag håller på med en ny bok som förhoppningsvis kommer ut till nästa år.
Jag tyckte väldigt mycket om Det lilla landet som kunde.
Ja, det är en fortsättning på den.
Är det så? Ah, fan, den var så jävla bra. Var det Åsa Romsson som sa? Var det Åke som frågade, vem är svensk för dig? Alla som åker tunnelbanan i Stockholm, var det så? Eller?
Ja, så alla som hon ser på tunnelbanan är svenskar. Och då svarade Åkesson, herr talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan?
Och då åkte ni till Tokyo och åkte tunnelbana.
Det är så kapitlet börjar. Ja. Att vi ville se om det var sant.
Ja. Du ser inte jättejapansk ut.
Nej, och det var väl där vi föll. Ju mer tunnelbana vi åkte i Tokyo, ju mindre japaner blev vi.
Ja, och det är rätt intressant med det. Det är det egentligen vi ska prata om, det där med kulturer och sånt där. Jag har en kompis som bodde rätt länge i Tokyo. Och alltså många år, och han var här i 80-tal, så att det fanns inte så många europeer, och den skillnaden på deras kultur och vår är enorm, va? Och han är så otroligt svårt att förstå vad de gjorde, hur de agerade och sånt där. Och det som är spännande när man hör hans story, det är det här när man tittar på den här, liksom, man kollar värdegrunder, olika undersökningar, gång på gång på gång, så visas att Sverige och Japan är ungefär lika långt ifrån mittdelen av liksom, medelvärldsmedborgaren. Lite olika delar är liksom, man tittar på de här värdegrunderna, men vi är väldigt, väldigt långt ifrån centrumet. Är det inte så att medelmedborgaren är typ italienare?
Jo, men precis. Italienare, greker. Men du vet, Japan och Sverige är också väldigt lika varandra.
Oh.
Båda är väldigt sekulära. Och båda är väldigt, varför väldigt homogena länder. Och Japan är väldigt strikta med det här, du vet, arbetslivet och det privata. Oh. Man blandar inte ihop det. Det är någonting många invandrare känner i Sverige, att varför blir man inte vän med sin arbetskollega? Alltså hänger med den och går hem till den, hittar på saker. Utan man upplever att på jobbet, då är vi kollegor. Sen går du hem. Sen går du hem till dina vänner och din familj. Och det är japanerna också noga med.
För er som inte vet vem Mustafa är, jag glömde att presentera det. Jag hade varit så jävla ivrig att diskutera. Du är polisen som blev expert på afghaner för att du är afghaner själv. Under den här stora flyktingkrisen så jobbade du i Linköping och så kom det jättemånga unga afghanska pojkar. Och det var väl rätt logiskt att du skulle få börja jobba med det här, eller du fick ta hand om dem eftersom du kunde prata språket.
Mm. Alltså jag var i polisreceptionen i Linköping och så kom det en massa unga män, blev släppta av någon smugglare och så kom de in för vi höll det första förhöret och så lämnade vi över ärendet till socialtjänsten. Men det som slog mig var att okej, det kommer en massa unga män, de är här utan föräldrar, utan vuxna. De kommer från samhällen med en väldigt stark social kontroll. Mm. De har allas ögon på sig. Familj, släkt, klan, du vet, morbröder, farbröder. De ser vad de gör. Och så kommer de till Sverige och de ögonen försvinner. Det är ingen som ser dem längre.
Mm.
Okej, de får någon god man, socialsekreterare. Men det är inte samma sak som en sträng farbror i Kabul, du vet. Så jag tänkte, vem ska förmedla för dem att ja, du kommer ha väldigt mycket frihet i Sverige, men du kommer också ha viss ansvar med den friheten. Och jag såg inte, det kunde lätt gå snett för dem också. Kan lätt hamna i dålig sällskap.
Mm.
Så jag började tillsammans med en kollega, Håkan Stenbäck. Vi började åka runt till flyktingförläggningar helt frivilligt, utanför vår arbetstid oftast. Och träffade de många killarna och gav dem information om vad Sverige är för ett land, hur polisen jobbar här, hur polisen skiljer sig härifrån från polisen i hemländerna. Och sen slutade jag från polisen och gjorde det helt själv. Åkte runt i Sverige och träffade nya länder. Jag gör det än idag.
Mm, jag fick faktiskt en bok som jag inte har läst, som jag har läst nu under helgen. Var det 7 råd till Mustafa?
Ja.
Och det är just den här hur man blir svensk, lagom svensk.
Lagom svensk i världens mest extrema land.
Ja, för att det är rätt spännande med det där. Att svensken tror jag känner sig som medelmedborgaren. De känner sig som italienaren.
Ja, landet men, lagom.
Ja, landet lagom. Men det är väldigt få grejer som är lagom med Sverige. Vi är ju rätt extrema när det gäller. Alltså, och när man säger det här så kanske folk uppfattar det som något negativt. Mycket av de här extrema sakerna är rätt fina, tycker jag.
Verkligen.
Med svenskan. Det här med att man pratar inte med folk med bussen. Det är inte för att man så här, inte tycker om andra människor. Utan i Sverige har man ju så här, väldigt respekt för andras liksom, utrymme. Och jag ska inte störa. Och det finns ju massvis med fina. Sen har ju alla kulturer bra och dåliga saker. Liksom.
Men det har gått till extrema lite.
Ja.
Det är det. Alltså, jag kan ge ett exempel. När jag jobbade i Linköping så var vi hade också Åtvidaberg, du vet.
Mm.
Du vet, det var ju där med Alexander Rånet var. Men Åtvidaberg, då la man ner polisstationen. Så vi var i Linköping, men vi hade också ansvar för Åtvid. Och så fick vi ett samtal. Då var det en granne i Åtvidaberg som eller en granne, en äldre kvinna som ringde och sa så här: ja, min granne brukar alltid gå ut varje dag och slänga sopor. Idag har jag inte sett henne. Jag är väldigt orolig för henne. Det kan ha hänt henne någonting. Hon är gammal. Kan ni komma och bara se till att hon mår bra? Absolut. Skulle du bara gå och knacka på och se om hon mår bra så kommer vi och såklart också. Nej, det vill jag inte göra. Varför inte då? Ja, men jag vill inte lägga mig
i. Nej.
Men det är din granne. Vill inte du? Tänk om hon behöver hjälp nu.
Mm.
Du kanske kan göra någonting. Nej, jag vill inte lägga mig. Ni får komma och knacka på oss henne. Så vi fick åka från Linköping, 3-4 mil till Åtvidaberg. Hon mådde såklart bra. Tillbaka till Linköping.
Mm. För det är de bra och dåliga grejerna.
Ja, men det har gått lite för långt i vissa aspekter.
Men jag tror inte det är bara den svenska kulturen. Jag tror att just den grejen handlar en del liksom om det långa socialdemokratiska styret där liksom staten gör allt.
Ja.
Jag tror att det är ett problem med det, att staten sköter liksom när du blir sjuk, när du bor dåligt, och vilket det naturligtvis ska göra till viss grad. För någonstans om man håller ihop i fattigare länder där man blir tvungen att hålla ihop, så finns det liksom, för att hur mycket än staten har ansvaret för dig så har staten inget hjärta. smärta.
Exakt. Har du talat om begreppet kasam?
Nej.
Står för känsla av sammanhang.
Ah, men det har jag nog, står inte det i några böcker, va?
Jag kanske har skrivit om det, men inom sociologin är det ett känt begrepp, och det är att du vet länder där det är så här, dysfunktionella stater, det är fattigt, men man märker att de lever längre på något sätt, eller är så här, om man kollar i deras vardagsliv, de skrattar mycket, de håller varandra nära, och det är inte så att de går runt och gråter varje dag för att livet är tufft. Och då har man kommit fram till att de har en starka sam, alltså känsla av sammanhang. Ja, man har familjen nära, vännerna nära, man tar hand om varandra. Vilket gör att man inte känner sig ensam. Man går igenom det tillsammans.
Mm.
Och i starka länder har man inte lika stark kasam.
Där man har en stark stat.
Ja.
Men det där Moder Teresa, hon som fick Nobelpriset, hon fick ju frågan i någon intervju om de fattiga, olyckliga människorna i Indien som hon hjälpte. Och då sa hon, nej, de är fattiga, men de riktigt olyckliga människorna, de träffar jag här i Europa.
Mm.
Så att det finns ju något, och tittar man, om man ser på den här forskningen med blå zoner där folk blir som äldst. Världens äldsta kvinnliga befolkning finns ju på Okinawa, nu utanför Japan. Och den äldsta manliga befolkningen finns ju på en annan ö, som är utanför Italien, Sardinien. Och tittar man på alla de här så är det, alla har starka sociala nätverk. För att det är det här liksom, i Japan har de till och med ett ord för det där. Det kallas ikigai. Anledningen till att jag vaknar på morgonen. För har du inget sammanhang, har du liksom ingenting, ja, men då finns det ingen anledning att leva. De två farligaste åren i livet är tydligen när man föds och när man går i pension. För att då saknar livet ikigai.
Mm.
Så att i fattigdomen finns också ett tvång att hålla ihop.
Men du, om man skulle fråga svenskar så här, vad är meningen med livet? Oh. Vad tror du att man skulle svara? Alltså jag är genuin, jag har ingen svar. Jag bara undrar, vad tror du man skulle svara?
Bli lycklig. Tror inte det. Tror inte jag rätt i det.
Jo, det är det. Bli lycklig. Men hur blir man lycklig?
Ja, det tror jag. Det tror jag inte de själva har ett svar på. Nej. Jag tror att nu säger jag dem, jag är faktiskt, folk vet inte det, men jag vet inte om folk förtränger det, jag är faktiskt en fjärdedel svensk, så jag är jättesvensk.
Mm.
Så att du också, måste jag bara säga innan han påstår att du är assimilerad och allt sånt där, det är du inte alls det.
Att jag är det?
Ja, du skickade sms till mig idag och sa att du var assimilerad.
Ja, för du sa något om
Vendetta, sonen, vi har ju ätit innan här.
Ja.
Och så sa jag, var det någon tjafs? Så sonen kommer vara här, och blir det någon tjafs så kommer så kanske det blir vendetta.
Just det.
Ja, men du kom för sent.
Ja, jag var 4 minuter sen.
Ja, 4 minuter. Ja. Det är för fan.
Ja, i Sverige är det ju...
det är katastrof.
Ja. Nej, men jag skulle nu säga att jag har en fot i bägge kulturerna. Uh-huh. Det svenska och afghanska.
Uh-huh.
Och att jag kan navigera mig genom båda.
Ja, men det är lite som jag också... Men man känner direkt om någon har dansat kring majstången.
Just det.
Du kan små grodorna och du vet.
Ja, men jag har gjort det.
Men hur kommer det sig att du har gjort det? För du var 11 när du kom.
Just det. Och så hamnade vi i Nacka.
Mm. Väldigt fin kommun.
Ja, det är det.
Här bor det fina människor.
Ja, men det gör det verkligen.
Mm, det gör bland annat.
Men vi hade en väldigt nära kontakt med majoritetskulturen.
Ja.
Så majoriteten i min skola var svenskar. Fotbollslaget, majoriteten svenskar. Så du vet, man såg.
Mm.
Även om man inte alltid blev bjuden. För det fanns också en klassaspekt.
Aha.
Vi älta var mer arbetarklass. Och Nacka, Omnejd, Kolarängen och sådär. Det var ju mer medelklass, övre medelklass. Men man såg ändå, alltså på skolavslutningarna gjorde alla ändå saker tillsammans och utflykterna och sådär.
Mm. Nej, men jag tror att det är en stor skillnad, och jag är ju liksom äldre än dig, och när jag växte upp, jag är uppväxt upp Lands Väsby, det är ju en rätt stor sån här invandrarkommun, men där fanns det fortfarande liksom tillräckligt mycket svenskar för att vi var tvungna. Jag tror att vi var första generationen när jag kom upp i gymnasiet som inte så bytte namn från Paolo till Paul liksom.
Just det.
Att helt plötsligt så fanns det liksom en alternativ kultur liksom. Men vi är alla liksom kunde den svenska kulturen som folk tog för givet att man kunde. Liksom. Det var ingen snack. Liksom. Du skulle... Man lärde sig, så var det ju liksom. Och det där är rätt intressant när man pratar det här med, om man pratar med svensk kultur, och det har ju många, många år varit så där att vi har ingen kultur liksom. Ja, vi har ju inga speciella.
Vi är som alla andra.
Och jag skulle säga att den svenska kulturen är en av de starkaste kulturerna som finns.
Jep.
Den är så stark så du behöver inget, du behöver inte 17 maj. För att det är 1905, det blir Norge. Förstår du? Ja. Då behöver du manifestera det. Och liksom visa att vi är norrmän. Va? För att vi skulle aldrig gett bort det där. Hade vi vetat att de hade haft oljan hade vi inte släppt dem. Mm. Men,
alltså det är nästan en extrem form av nationalism.
Extrem form av nationalism?
Ja, som man är så övertygad om är så jävla bra. Så att det är oförskämd att tala om att det är bra.
Ja.
Så ser jag på svensk kultur. Man är så medveten om att det här är det bästa jävla systemet i hela världen. Så vi behöver inte tala om för dig att den är bra när du kommer hit. När du upptäcker det själv så kommer du följa det här.
Mm.
Lite så.
Det är ju för sig ett rätt bra system. Med en del brister naturligtvis.
Absolut. Jag älskar Sverige. Mm. Jag älskar svensk kultur. Det är ju inte det. Det är bara det att... den är väldigt svår att komma in i.
Den är helt, alltså den är väldigt väldigt svår. Alltså, men farsan kom 61 liksom. Han var ju första italienaren på Gränges metallverken. Det var ju finnar och italienare liksom. Och han är ju fortfarande liksom, han tycker en del grejer lite konstigt fortfarande liksom. Mm. Och han har varit längre här än Italien. Sen älskar han ju Sverige. Han skulle inte kunna bo i Syditalien. Han tycker de, pappa gillar ju ordning och reda och sånt där, och då är ju Neapel fel stad. Enkelriktat är mer eller mindre en rekommendation då. Men tror inte det finns, nu får ni hänga med, nu går det undan något olika, det går fort i hockey som de säger. Men tror inte det här att vi har börjat fira nationaldagen, har jag tänkt på lite grann, att det handlar om att vi börjar bli lite osäkra på vad som är svenskt?
Ja, jag tror att det har att göra med att de normer man haft i Sverige under så många år, de har inte utmanats.
Nej.
Man har inte stött och blött med andra. Nu upplever många svenskar, tror jag, att normerna utmanas. Att någon kommer utifrån och säger så här, varför gör ni så här? Jag vill inte skaka hand med dig för att du är en kvinna. Då blir man plötsligt, shit, det är väldigt viktigt för oss att skaka hand i Sverige. Jag vet inte varför, men det är väldigt viktigt. Så alla de här med nationaldagen, det blir som en slags manifestation om att du, det är viktigt att med de här grejerna för oss, bara så du vet.
Mm.
Att man möter en slags motstånd med de här sakerna.
Mm. Nej, men det är för att man börjar, man också med religion, kyrkan och så, man börjar fundera, vad är vi egentligen? Liksom? Mm. Och det där ibland också förståelsen för andra kulturer, det är när man ibland så här, alltså när jag var liten var så här, och det är fortfarande så ibland, man frågar så här, aha, vad är du då? Är du inte kristen? Jo, jag är katolik, men är du inte kristen? Men du, det är vi som är kristna, men Anskar, vad var han? Mm. Vad är det, 14, jag tror reformationen börjar 1527, 1545 eller 44 är den helt genomförd, va? Så att svenskarna har varit katolik lika länge som den har varit protestant. Vi har ju till och med haft ett religionskrig mellan Sigismund och hertig Karl. Hur mycket muslimer?
Alltså, vi firar i Eid, du vet. Mm. Och lite Ramadan och högtider. Det är mer en del av identiteten.
Mm.
Men den finns där. Jag vet hur den funkar. Jag kan navigera mig genom det. Men inte så att jag ber eller är troende eller så.
Nej, för det där har jag också märkt. När jag var liten och växte upp, Ammet och en av mina polare, liksom, de var ju turkar och då pappa var imam och så här. Det var liksom ingen så här, jag kommer inte att säga, han åt antagligen inte griskött, men it was no big deal. Liksom.
Mm.
Han skötte sitt och vi skötte vårt. Liksom. Idag är det ju så jätte liksom, du vet, och det gör inte dit och här och där och jag ska göra så, och så här. Alla är så jävla bra på att kräva sina rättigheter liksom.
Mm, mm.
Vad tror du det där beror på att det är helt plötsligt så här?
Men det som du säger att det var en annan sorts mentalitet då. Alltså, du vet, en vanlig klyscha typ när jag kollar i USA. De som har lyckats så säger de alltid, börjar alltid meningen med jag kom till USA och jag hade $2 i fickan. Ja, och nu har jag miljoner, du vet. Den mentaliteten, det gör någonting med det. Alltså att du kommer till ett land som säger till dig, ja, alltså du är välkommen hit. Varsågod, men du är din egen lyckas med. Varsågod. Vi kommer inte hjälpa dig. Men tänk om du kommer hit och du får mycket serverat. Men man kräver inte något tillbaka från dig. Mm. Vilket gör att man i princip tar ifrån dig din värdighet.
Exakt.
Vilket, och till slut så gör...
De låga förväntningarnas tyranni.
Ja, ja, men lite så. Mm. Jag brukar ge ett exempel. Att tänk att du... Tänk att du tar in en hyresgäst hem hos dig som har det väldigt jobbigt. Du vill vara schysst. Vi har ett extra rum här, varsågod. Du kan bo här. Och så säger du, när vi äter så äter du med oss. Vi serverar 3 mål mat om dagen. Och så säger personen efter ett tag, du, tack för att jag får bo här. Och ni, verkligen, kan jag göra någonting som tack för att jag får bo här? Alltså, du vet, ta hand om huset, hämta någonting så att jag... Och du säger, nej, du behöver inte göra någonting. Du behöver inte göra någonting. Du ska bara vara här. Till slut så kommer den här hyresgästen att känna någon slags förakt mot dig. Mm. Den kommer att säga, den kommer att tänka att är jag verkligen här för att du tror på mig som människa? För att du förväntar dig något av mig? Eller är jag bara hemma hos dig för att du ska känna dig lite bättre?
Mm.
Och jag tror att vi har gjort lite så med integrationen i Sverige. Inte med din pappas generation.
Nej.
För det som du sa, han kom på lördag och började jobba på måndag.
Mm.
Men den invandringen som kom efter det...
De älskade det i Sverige.
Exakt. Den invandringen som kom efter det, det har mer varit välgörenhet. Och så har man på köpet sagt att amen, går det inte bra för dig, då är det för att det är ett främlingsfientligt system.
Vad tror du det beror på att vi har den här vänlighetskomplexet? Att vi måste vara världens samvete?
Det går nog långt tillbaka till Olof Palme och... Dag Hammarskjöld som åkte runt och pratade om Sverige som en stor makt, att vi har stort hjärta.
Men jag är ju rätt övertygad om att det är vårt agerande under andra världskriget.
Att,
och då måste man alltid säga så här, vi italienare, vi var fascister och dumma huvudet och så här, och vi var mycket värre och så vidare. Men det att säga, mina jag har släktingar som stred emot sån rörelse, min farfar med risk försöker eget liv flydde upp i bergen. Han ville inte strida för fascisterna. Glöm det, sa han. Men vi stod utanför kriget. Och jag tycker hela den... Ja, men det var väl bra för att då var Sverige helt och det. Men alla som dog på Normandistränder och alla slagfält för Sverige.
Du menar att man har...
För friheten, för att ta bort... Liksom, jag tror att det finns ett komplex för det.
Man har dålig samvete. Ja. Om man försöker betala tillbaka det.
En arvsskuld på något sätt som inte ska finnas. Om man känner så här,
Men det är ju världens minst religiösa land, Paolo. Hur kan du prata om...
Arvsskulden. Nej, men jag tycker den är intressant. Det är Sina Dabrowski som var jätte-tv. Ni som är lite yngre kommer inte ihåg henne. Men hon var ju kung på SVT. Hon åkte runt och intervjuade de främsta ledarna. Och så gjorde de ett hopp. Vilket någon intervjuade då Margaret Thatcher.
Just det.
Inte ville hoppa. Och det där tyckte man då var skandal i Sverige och vad hon sa. För att hon försökte pressa på Margaret Thatcher och säga, ni tycker ni är lite bättre än oss svenskar. Nej, då ville hon inte riktigt svara på det. Men till slut då, det är ju en som Margaret Thatcher. Så hon sa,
you admit that as a matter of fact it was America, Canada and Britain that landed on the Normandy beaches.
Yes.
France had been defeated.
But I didn't get the question.
Spain was under fascism. Italy had been under fascism. So you admit all of those things.
Yes.
And then you say, well, you don't like it if we say we are better. I say we were better at standing up against tyranny. And that is fact. And that is the lesson of history.
Och så säger hon, Stina, what do you think about Sweden? Och då kommer den här... lite passiva, aggressiva, engelska ska man säga hövligheten för hon, så säger hon så här.
Sweden was neutral.
What do you think of Sweden?
I think if people had been neutral against Hitler, Hitler would have won. If people had been neutral against Stalin, Stalin would have won.
So you think that Sweden was
no,
a big
I am not going to go
coward.
And say any more.
Mm-hmm. Då satt han också, den är fantastisk. Nej, men jag älskar den. Engelsmän kan ju vara oförskämda på ett väldigt trevligt sätt. De kan be, jag bodde i England när jag började boxa. De här riktiga, sen är den här engelska arbetarklassen inte alls så, kan jag säga. Boxargänget är inte.
Där har du klassamhället.
Åh herregud, fy fan var det. Jag bodde ju liksom i alltså jag bodde på ett boardinghouse. Jag tror jag var den enda vita på boardinghouse. Det var ju rätt tufft liksom. Så att, men it made me hard, kan jag säga. Så det är ju en stor skillnad. Det vi ofta ser på Sverige, Downton Abbey, det är ju den extrema engelska överklassen. Så det är en enorm skillnad på liksom, klasser och hur de uppför sig och sådär. Men återigen, det dåliga samvetet. Men det känns ju nu som det har ju tagit en alltså man har gjort en U-sväng.
Ja.
Alla.
Landet lagom.
Den är helt sinnessjuk. Alltså, att så folk liksom, så här, moraliskt kan bara så här, säga en sak, du vet, för ett halvår sedan, och så bara helt bara vända på en femöring. Va?
Och inte bara det att man vänder och säger, okej, okay, jag vänt nu, jag hade fel, utan man säger, nej men vi tyckte också så. Vad menar du? Det var ju vi som var för X och Y, och de andra försökte motarbeta oss. Jo, men nu har ju pendeln slagit lite åt andra hållet.
Ja, i hela Europa. Och frågan är hur det blir. Alltså det, för att den slog ju för mycket åt det här. Alltså vänster, du vet, HBTQX, du vet, hela den grejen har ju varit helt galen under några år. Va? Men jag är orolig för att det ska... Jag gillar ju att pendeln slår över, men så här... Man vill inte att den ska stå alldeles för
Nej, långt. Precis. Det vill jag inte heller. Alltså jag vill ju inte ha något av de extrema. Jag vill att det ska vara sansat. Som Centerpartiet. Nej, du vet, i mitten.
de är ju fan de mest extrema som
jo,
finns.
Jo.
De är i mitten. De är extremsvenskar, är de?
Ja, det är de. Men deras resa är också jätteintressant. Hur man bara glömde landsbygden. Helt. Och blev Stureplan-centern 100%.
Ja.
För förut var det ändå en fördelning på 50-50 typ.
Men, och sen så att hon kommer undan, alltså det är också sticks, hon kommer undan med liksom, man lovar ett sak under valet och man är liksom stark motståndare, man ska äta upp sin sko och folk röstar på henne och så gör hon helt tvärtom, återigen. Att man, det här med i Sverige, det här med tagit ansvar, det här med mitt beslut sådär. Och alla har vi gjort satt dumma saker. Fan, jag har satt 1000 dumma grejer, men jag brukar be om ursäkt. Jag säger så här, om jag tycker samma sak som jag tyckte, jag har till och med varit sosse för fan, jag fick näst mest kryss i valet i Stockholms största valdistrikt liksom. Om jag tycker samma sak som jag tyckte för 20 år sedan, då har jag slösat bort 20 år av mitt liv. Va? Det vill bara säga att jag hade fel.
Nej, men det är väl det som är sidan med politiken, att har man haft, om man ser att man har haft fel, då är man svag. Men det behöver inte vara så. Alltså så är det ju inte.
Tvärtom, man ska ju uppsätta.
Exakt. Och de som säger så här, men jag hade fel, jag har ändrat mig. Du ser hur det går för dem i politiken. Ja, men ta en sån som Hanif Bali till exempel. Han har ändå stått på sig och sagt, men jag hade fel i X och Y.
Ja.
Nu har jag ändrat mig och tänker så här.
Ja, men det, man har ju respekt för det.
Ja.
Man ska akta sig för Churchill-citat. men han säger väl, politik är att förespå framtiden. Och sen förklara varför det inte blev så. jag tror att det kan vara ett sånt man tillskriver honom. Men det är tillräckligt bra för att det ska vara Churchill.
Det är många citat som
inte. Nej, men de blir, det är ett väldigt bra citat. Och det blir ännu bättre om så har Churchill. Och
jag vet, ja. Jag vet. Du, jag måste fråga dig en sak. För vi pratar lite om kultur och sådär. Och jag har ju tänkt mycket på att, du vet, man pratar om, ja, men så här, invandrarna. Men så här, vilken skillnad det finns på olika invandrargrupper. Som vi tar din pappas generation och generationen idag. Hur hur jag vet att många från din pappas generation typ ser ner på den invandringen som har varit ny relativ. Alltså att man inte ser ner, men du förstår vad jag menar.
Jo,
att man...
de ser ner på det.
Okej.
Okay. de tycker att många, att de är skit. Liksom. Ja. Det är mycket av juggarna och italienarna är ju rätt förbannade. Liksom. De kom hit, de kämpade som djur. Sverige blev ett väldigt bra land för dem. Du vet. Efter kriget, Italien var ju liksom i ruiner. Så att det var ju fantastiskt för dem för att komma hit och organisera ett laglydigt. Man vill inte låta pappa, du vet, när vi åkte ner, han var så stolt över Sverige. Du vet. I byn kallar de oss för vikingarna. I vikingi. Så att du vet, vi var ett rikt land, då liksom låg kriminalitet, vi låste inte ens dörren, berättade pappa, du vet, det är i Neapel. Och så här, va? Idag så är mina släktingar, de bara så här, de skjuter ju med folk, vad har hänt? Från där alltså alltid när jag var nere förut så aha, du, så efter ett tag kom det fram att man inte var italienare då, eller ja, jag är inte, jag är svensk. Jaha, men vad bor här i Sverige? Ja, Sverige, det är ett bra land, det är ett rikt land. Men nu har det vänt till oss, vad har hänt?
När jag var på väg hit idag, så tittade jag på ett inslag i SVT, och det var med bland annat, du vet, Diamant Salihu, som har skrivit den här Tills alla dör. Och inslaget handlar om, du vet, dödsskjutningarna, de har ju slagit rekord nu, vi har över 50 döda och vi är bara inne i november. Och en fråga som alla ställer sig är ju varför, alltså vad beror det här på? Och kriminologer runt om i Europa är ju förbluffade över att vi har det här till skillnad från andra länder. Och när man frågar kriminologer i Sverige, varför har vi den här situationen? Så det vanliga svaret är ju, vi vet inte. Ja, och jag har tänkt mycket på det här, att man svarar, vi vet inte. För jag tror så här, jag tror att det är inte så att de ljuger. Jag tror inte att de, alltså att de ljuger, att de sitter på sanningen men att de inte vill säga det. Jag tror att de inte har gjort sitt jobb och tar reda på varför vi har det här. För du vet, du kan ju inte killgissa, du måste ju ha någon så här kausalitet på, det beror på det här och det här. Och det tror jag inte att svenska kriminologer har. Men om du frågar mannen på gatan så är de närmare sanningen än svenska kriminologer.
Men är det inte med ett helt etablissemang som så här återigen inte vågar diskutera saker? Vi har media, alltså svensk media har ju varit enormt dålig på att ifrågasätta. Man har Jerzy Sarnecki i varenda jävla panelsamtal. Alltså från när jag var i Kungsträdgården. Googlar ni Kungsan 1986, då dyker han upp och berättar, du vet, hur synd det är om invandrarpojkar. Liksom. Och det där är så här, och det där med socioekonomiska skäl och sådär, det stämmer ju inte det där. Utan det finns folk som är jättefattiga som inte gör någonting. Utan det finns liksom, det stämmer inte. Utan är det inte så här att så här, en del vill göra kaos för att de har ingenting annat? De alltså, gör kaos för att göra kaos.
Om man tittar på de här killarna som skjuter varandra och är med i gäng. Om man tittar på deras systrar så går det rätt bra för deras systrar. De klarar av skolan, många går på universitet och då kan man fråga sig, om det är social utsatthet, fattigdom, systrarna är ju i exakt samma läge. Varför går det inte sämre för dem? Så därför faller ju det här med att förklaringsmodellen helt skulle vara fattigdom och så vidare. Men jag tänkte fråga dig, vad tror du är skillnaden från när du var på Kungsträdgården med dina vänner och din dumhet ni sysslade med? Anledningarna till varför ni gjorde det. Och vad tror du att anledningen idag till de här killarna som inte sköter sig?
Jag tror att det är exakt samma sak.
Och vad är det?
Jag tror att det är rotslöshet. Jag tror att det finns en alltså att du tycker att liksom så här samhället inte ger det rätt chans. Att man inte har samma möjligheter, vilket är bullshit. Utan jag tror att man skapar själv den där liksom ghetto-mentaliteten i huvudet liksom. Det vet ju jag, när jag bestämde mig för att vända mitt liv, då var ju Sverige ett fantastiskt land. Jag menar, det är rätt intressant också med den politiska vänstern, som jag har ju var ju deras gullgosse.
Varför var du det?
Nej, men jag var en reformerad buse. De bar runt mig. Sossa, jag träffat alla. Va? Tills jag blev framgångsrik entreprenör. Då blev jag vit. Jag gick från att vara invandrarkillen från förorten till att bli vit heterosexuell man. Det gick sådär. Nej, men jag tror att det handlar om samma sak. Det handlar om män med dålig självkänsla, dåliga kultur. Och grejen när jag var, det här fanns ju, alltså det som började Kungsträdgården 1986, det slutade ju stora maffiakriget i början på 90-talet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är de gängen som till slut, som jag är delaktig i, som sen gör upp. Liksom. Det dör rätt många folk. Men då fanns det bara ett ställe det hände. Nu händer det liksom i små orter runt om i Sverige. Och det är för att vi har spridit ut den här förortsgrejen, för den fanns ingen annanstans. Liksom. Där folk med stor arbetslöshet, där män upplever att de inte har någon framtid. Du tittar på vem som kör märsan i kvarteret, det är pizzabagan och gangsten. Så det är bara att välja, det är de två alternativen. Om man tittar inte på syrran då, som pluggar, det går skitbra för, va? Liksom.
Okej, men om man ska göra en djävulens advokat där, har vänstern då rätt att, men då är det ett mansproblem?
Ja, det, är klart, alltså, det är klart att det är män som gör det här.
Ja, precis, för det är inte kvinnorna. Nej. Och är det en hyperform av maskulinitet som har gått snett? Är det en machokultur?
Det är en förlorad manlighet. En manlighet som inte... Alltså, det som jag och många av dem som hamnade i trubbel hade, det är som att sätta någon på en vild hingst. En ung manlighet. Det är svårt att hantera. I fel situationer. Jag vet ju exakt, om jag tittar på företagsledare som uppväxta på Östermalm. Som är, du kan se direkt, det där är min arketyp. Myror i brallan. Kanske inte gått jättebra i skolan. Men de har haft kontakterna. De har förståelsen hur samhället funkar. Det är bara att titta på min son till exempel. Där hans mamma är akademiker. Vad fan, hon har hur mycket? 380 poäng. Liksom. Hon har pluggat allt. Liksom. Den förutsättningen att kunna plugga, kanalisera sin grej. Det finns en helt annan möjlighet för de här att vända den här energin. Va? Det säger jag, jobbar ju en del och har alltid haft killar i mina företag med problem. Alltså så här, det där är en vild hingst det har. Det som gör att du hamnar i problem är också energin till att nå framgång. Den dagen du lyckas tygla den där vilda hingsten, då kan ingen stoppa det.
Men om man, jag håller med om det du säger nu, men om du växer upp i ett område där du är en vild hingst, det är mycket känslor, du vet inte vad det beror på, det är fjärilar magen, du vet inte vad det handlar, du agerar på det. Men om du inte har en pappa hemma som kan möta det här.
Pappa också, många som är deprimerade, inte jobbar, inte har några framtidsutsikter. Snackar skit om Sverige. Du vet, man har flytt hit. Och du vet, jag tror att det kan vara den värsta tortyren av, alltså det där att inte tillhöra någonting. Det är så programmerat i oss som flockdjur. Att inte få del i flocken leder till olycka. Det finns ju hur mycket liksom forskning på det som helst. När du liksom står utanför eller långt ner i hierarkier så mår man psykiskt dåligt. Man har till och med svårt att tänka rationellt. Och då sitter man och längtar hem till liksom det gamla landet där allting var perfekt. Och man pratar med ungarna och säger så här, hemma där är du vet, svenskarna kan inte. Och
man börjar romantisera.
Man börjar romantisera något som man till och med har flytt ifrån. Mm. Det finns i alla kulturer. Det finns också
vid det är som ett dåligt förhållande. Ja. När man har lämnat det så börjar man minnas ja. The good moments.
Precis.
Fast det var ju alla de bad som gjorde att du lämnade.
Precis.
Och så de här killarna, för oftast det är killar, man börjar romantisera hemland som något renare och mer finare på något sätt.
Du får en identitet också. Mm. För att det där fattar du inte. Har du inte varit med i de här gängen? Alltså du går ifrån, alltså blir du med i de här gängen så går du från att vara ingen. En nolla, en pissmyra. Något som inte är samma. Alltså du är inte duktig, alla ser ner på det. Till att vara något folk respekterar. För så är det. Alla, hur det än är. Om du mötte liksom mig när jag var som värst i mörkren i centrala Stockholm, då var jag den viktigaste mannen i ditt liv. Så är det. Och du vet, kan man inte vara bäst, kan man faktiskt vara bäst på att vara sämst. Och det är ju det här.
Det tänkte jag komma in på också. Mm. Att för du har ju helt rätt i att man vill tillhöra någonting. Mm. Och så hittar de någonting. Ett gäng eller någon kompis grupp som man är i. Och du vet att bilden av det här gänget du är i, att alla tycker att de där är värstingarna, de där är farliga. Och så tänker man att är det det ni ser oss som, då ska vi fan med vara de värsta jävlarna ni har sett.
Ja. Men du vet, man var så här gängkille liksom, du vet, man var ju som en stjärna liksom. Folk var ju rädda för man hade massa, du vet, från att vara ingenting liksom, till att vara dålig i skolan och bara, du vet, till att liksom helt plötsligt, du vet. Jag vann ett slagsmål när jag gick i sjuan. Och så fick jag hänga med de äldre killarna för jag kunde slåss. Jag gick från att ha rätt töntig snubbe till att liksom lära mig att klä mig, du vet. Han var den lilla killen som kunde slåss.
Nu tog hand om dig.
Då, ja, det hade ett pris.
Det är ju det.
Mm. Det finns no free lunches.
Nej.
Jag är knivhuggen 3 gånger så att
du vet. Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du bara så här, that's it, jag lämnar det här?
Ja, absolut. Jag kan, det är faktiskt en polis.
Okej.
Okay. Som jag har ingen aning om vad han hette. Jag är på ett förhör på gamla VD1, vaktdistrikt 1 som ligger där, centralstationen ligger nu där. Så fanns det där. Och det var om ett mord det var om ett rån som jag inte var inblandad i. Så jag satt där och var rätt stöddig liksom, och man visste de hade ju, jag hade liksom inte, det var, man hade smash and grab, de hade liksom tagit sig in och slog, men jag var faktiskt inte ens jag, så att jag satt där och var lite stöddig med armarna i kors och man har ju varit på en del förhör liksom. Och så var det klart förhöret, då ska jag resa mig och gå, då sa den här kriminalkommissaren, och han bara sa, sätt den här igen Paul, jag vill bara att du ska se en sak innan du går. Han drog ut en låda ur skrivbordet, plockade upp en bild, sköt den över skrivbordet. På bilden fanns en kompis där. Han var mördad, skjuten till döds. Han låg i en pöl av sitt eget blod och sin egen avföring. Det är så när man dör, då pissar man ju skiten ner sig. Och döden på det sättet, det är ju verkligen inte som på film. Liksom. Det är extremt otäckt och extremt läskigt när det är någon man känner. Och ser dem i den förnedringen, för det här är ju förnedrande då. Och han sa till mig, du vet Paolo, det är snart din tur. Det är snart ditt nummer. Så att jag reste mig upp och bad honom omsorgsfullt att dra åt helvete. Men utanför när jag stod på Vasagatan där så knöt jag mot händerna och så sa, om det finns en gud, hjälp mig. Och för den dagen var jag faktiskt inte kriminell längre.
Okej, men när du sa det, hjälp mig. Mm. Hjälpte någon dig, förutom Gud då? Var någon som...
Jag fick kort efter det här fick jag jobb på Café Opera som dörrvakt. Ägaren där är italienare, de hade börjat få problem med förortsgäng. Och då tänkte de, kung San Paolo. Så det såg jävligt lustigt ut när jag jobbade. Jag är 75. Mina kollegor var ju 2 meter, vägde 100 kilo. Men det var slagsmål, var det jag som slog, så de tittade på. Så där fick jag liksom så här välja sida lite grann. Så att jag hittade något annat att göra, tror jag. Som också så här, det var ju rätt... Alltså, allt det där har ju med dålig självkänsla att göra liksom. Så att jag fick något som jag behövde. Jag behövde ja, så, eftersom man var en töntig, osäker kille egentligen. Bakom den hårda ytan finns ju bara en liten pojke egentligen som skriker hjälp med liksom. Och då fick jag fick vara något. För det var rätt, Café Opera på den tiden var ju liksom kändisgrejen nummer ett liksom. För det kan jag ju säga med ditt folk, afghanerna, som har ställt in mig en jävla massa problem. Men där finns också, man tittar alltid på problemen så där. Vi har ju på vår klubb har vi afghaner som är ju skitduktiga liksom.
Ja, det är duktiga brottare och...
Ja, taekwondo är de skitbra i också, du vet. Min taekwondoklubb har vi flera stycken. Issa som är tränare där, han är faktiskt roligt. Jag tror han tog sitt tredje eller fjärde svarta bälte. När han så tog sitt svarta bälte i taekwondo, min son då. Och sen så efter då så tittade han lite surt på mig. Så jag bara, vad är det? Du och din son. Jaha, vadå? Då har man ju tagit en bild, du vet, med alla som tar svart bälte som står med diplomen. Då skickar jag ju det till Afghanistan och så har de där familjen på väg och titta. Han bara, och då min son är 1,90. Han är jävligt rolig. Han bara, jag ser ut som hans son för fan. Så du och din son, ni kan dra åt helvete. Han är supertrevlig. Och hans fru Sara som också är skitduktig liksom, gått ut universitetet liksom och sådär. Så att ofta när man, det är en liten grupp liksom.
Ja.
Men nu måste jag, nu intervjuar du, kolla, du har snott min podd.
Ja, vi har vänt på det.
men vad tror du nu, varför tror du att afghanerna är så överrepresenterade när det gäller brottslighet och sånt där?
Jag tror att om man kollar på den afghanska diasporan så har afghaner under en längre tid migrerat till Sverige. Alltså gå tillbaka till, du vet, Hamid Safars tid, 80-talet liksom. Mm. Men de kom med sina föräldrar.
Mm.
Vilket gjorde att det fanns en stark social kontroll. Så de afghaner som har ställt till det, de har ju oftast, du vet, de kom med 2013, 14, 15, den vågen. Utan föräldrar, utan någon social kontroll, och så de hamnar lite vind för våg. Men grejen är att det kan också vara väldigt positivt att komma hit utan föräldrar.
Mm.
För då blir det inte den här värderingskrocken här på samma sätt. Är du ambitiös och vill göra rätt för dig, då kan det faktiskt till och med vara bra att inte ha dina föräldrar med.
Nej.
Då hamnar du hos en svensk fosterfamilj som är förhoppningsvis bra.
Mm.
Och så, du vet, är du ung, du bara suger åt dig allt med samhället och kommer in i olika sammanhang.
Mm.
I Malmö finns det ett fotbollslag som heter FC Ariana. Bildad av en ensamkommande. Började spela, förening startade 2015, division 7. För varje år har de gått upp en division. De är division 1 nu. Så på 7 år har de gått upp från division 7 till division 1. Nu är nästa mål Superettan. Och vi ska intervjua honom och han kommer till sista måltiden.
Mm.
Så det finns ju sådana stories som är jättefina som man ska lyfta upp. Och jag springer ju på de här killarna.
Mm.
Som säger, varför pratar man inte mer om alla oss som det går bra för? Kolla vad vi gör. Och, du vet, och jag brukar bara säga så här, så du vet att det här, att det här laget och som du berättade, taekwondo, du vet, det är så det ska vara.
Mm.
Alltså det är det normala.
Ja, precis.
Vi kan inte skriva artiklar varje dag om att titta, afghaner sköter sig.
De ska sköta sig.
Det blir konstigt, vi ska sköta oss. Att jag blir polis, och så, det är det vi ska göra. Det är därför vi kom hit. Så att man, du vet, man måste för de, det här, det får de höra från svenskarna.
Mm.
Varför pratar ingen om att du går i skolan? Du ska inte prata om att han går i skolan.
Nej.
Man ska bara säga bra, du gör som alla andra. Och det är en mentalitetsgrej. Jag tror inte att din pappa ville att man skulle skriva i lokaltidningen, titta, en italienare jobbar.
Nej. Men, det, men man måste också förstå att det finns också så här kulturella, som du säger, med föräldrar. Du vet, om man bara tittar på min, alltså, när jag var tonåring, bara titta hur annorlunda liksom Syditalien var liksom, mot Italien. Är också, där måste man också förstå att Italien är egentligen två länder. Du har ju norra Italien som är ett av världens rikaste, mest väl, du vet all italiensk industriproduktion är i norra Italien. Vi gör världens bästa pizza och så skjuter vi varandra nere i Syditalien.
Ilands-Italien är U-lands-Italien.
Ja, men så är det, 100%. Ja. Det alltså, du vet, om norra Italien, lägga norr, de vill ju inte det längre, men de vill ju frigöra sig. Då skulle det vara världens rikaste land. Va? Du vet, Italien är världens tredje största producent av medicin till exempel, det som inte folk vet. Det är ju ett högteknologiskt land där uppe. Men nere hos oss, utanför Neapel, bondlandet där. Du vet, när jag var liten, alla gick hem klockan 10. Du vet, jag hade ju tjej där nere. Det är så, man var ju livrädd för hennes fyra rätt stora bröder. Liksom. Skulle de få tag på någon jävlar? Det svenska, att du har långt hår. Fan. Nej, men, och sånt kan ju, där kan ju leda till så här, om de spöar mig, då är jag, mina kusiner, det skulle inte de tolerera. Och det där kan ju liksom, du vet, det är farsan ibland, man var ute och går, så hälsar man på någon så här. Varför hälsar jag på honom för? Nej, men han brukar vara, hänga ner på baren så här. Han bara, vi hälsar inte på dem. Jaha, varför gör vi inte det? Nej, då har han ingen aning.
Det bara är så.
Det är något som har hänt. Nej, men det är något som har hänt. Det är någon i släkten vet. Det är något som har hänt. Så, du vet, de är så jävla, apropå vi skojar om vendettan. Liksom. Det där är, de är väldigt, väldigt sånt. Och det är ju inte, nu har det ju bara på några generationer. Vet, bara, tjuff, har Italien ändrat sig. Du vet, hur de är klädda, de går ut. Och så, nu är de ju som resten av världen. Liksom. Mm. Södra Italien var rätt hårt när jag var liten. Farsans syrra till exempel, när hon gick på dejter och sådär, då var ju farsan med.
Är det sant?
På riktigt.
Ja. Det är fan old school.
Ja. Den är så jävla rolig. Vi var och käkade med Maria, heter hans syrra. Och sen så började vi diskutera just det där. För det är lite intressant att höra. Det var jag som förde på tal så här. Och farsan bara, så här, Tonino heter hennes man. Och så han bara, ja, de var så kär. Det var så, man fick liksom jobba för att hålla dem isär. Och så här. Förstår du, de gick på bio och så fick satt farsan sitta
emellan. Nej, det är helt sjukt.
Vad heter det? Och då tittade Maria på honom. Det var så jävla roligt. Så här, jaha, så du tycker att du lyckades med det? Han bara, då har han lite så här långa ansikte för sig. Han bara, kommer ihåg att jag på kvällarna brukar ta vi har en sån här en trädgård inne i stan, så här jättefin, från den är alltså från 1000-talet, i den här byggnaden liksom. Du kommer inte ihåg att jag alltid tog en promenad ut i trädgården på kvällen? Ja. Du tror inte att Tonino kunde klättra över på nu? Du vet, de här grejerna man kommer komma ihåg med sin farsa. En av de här hans långa ansikten, det var så roligt. Alltså jag skrattade så jag grät.
Om man hade med sig morsan istället, då hade hon haft koll.
Ja, då har morsan haft koll.
De kan man inte lura.
Men du vet, farfar, han såg ju farmor i kyrkan. Och farfar då, så han bara... Det ska jag ta, min farfar var hur rolig som helst. Han sa, det ska ni tala om för. Jag var inte som de andra. Jag är mer modern. Jaha, okej, okay, farfar. Hur går det till då? Då hade han gått först till mamman och frågat om det fanns tycke. Han har inte gått direkt till pappan och säger, jag heter Michele Roberto. Vi äger den här marken. Olivträden är där uppe. Jag vill gifta mig med dotter. Utan han hade frågat om det fanns tycke.
Wow.
Och då fanns det tydligen det. Och det, och han, farfar grät ju varje gång han nämnde hennes namn. Alltså hon dog innan. Farfar blev 96. Liksom, så han grät varje gång. Han är rolig. Farfarhistoria. Det finns 1000 historier med honom. När han levde fortfarande så brukade jag bo hemma. Så han bodde själv. För att han ville bo själv. Han tyckte det var jobbigt. Han ville vara själv. Liksom. Och då brukar han ofta beklagas över hur de behandlade gamla. Det var nog fruktansvärt hur han blev behandlad. Det hade inte hans pappa. Jag är döpt efter hans pappa Paolo. Paolo Antonio heter hans pappa. Paolo Antonio Cori d'Acciaio, kallad Paolo Antonio med järnhjärtat.
Mm.
Han var faktiskt skjuten i hjärtat, fast antagligen i axeln, och överlevde.
Jäklar. Mm.
Men det hade inte han tolererat, den här behandlingen, moderna världen. Då var det så att de kom och hämtade farfar då, runt klockan 11, och så åt han lunch då hos valfri familjemedlem. Sen sov han siesta där. Alla fick köpa en solstol, för han ville sova en solstol, en speciell solstol. Så var han siesta där. Sen skjutsade han ner honom till piazzan, där han drack kaffe och spelade kort med gubbarna. Därifrån var han skjutsad till vår bakgård där släkten träffas. Där åt han middag och så var han hemskjutsad. Då frågar man lite försynt, för farfar var inte riktigt någon man ifrågasatte. Så man sa så här, men farfar, vad är exakt problemet? Jag får laga frukost själv. Vad är respekten? Vad är liksom? Min pappa, Paolo Antonio Cordacciai, han hade aldrig accepterat det här. Mamma, ja, ja. Och så hade han ju varit i Sverige, du vet, mamma och pappa, och tog i hand om honom. Du vet, i Sverige, där vet de hur de gör. Liksom. Där har de respekt för gamla. Mm.
Eller hur? Tjena.
Du vet, var fjärde människa som dör i Sverige på sjukhus dör själv.
Det är så jäkla hemskt. En sak som jag brukar, som en utmaning för mig själv, för du vet, stockholmare är ju världsmästare på att bo ensamma i sina hushåll.
Sverige är land med mest singelhushåll på jorden. Ja. Stockholm, den stad.
Yep. 51% eller 52% av alla stockholmare bor ensamma i hushållen.
Mm.
Okej. Okay. Försök att förklara för invandrare som är nya i Sverige varför vi har trångboddhet i Sverige.
Nej, men du vet, jag som är så här, jag är ju rätt försvenskad. Liksom, mm. så jag flyttade hemifrån när jag var 18, tror jag, 17 till och med. Åkte ner till mina kusiner och så här, bara skröt. Ja, men det, man vill trycka till dem lite, så här, skoja med dem. Och så här, bor hemma hos mamma, du vet, så mamma gris. Och, det, så här. Och de bara så här, helt oförstående. Mm. De bara, varför ska du bo själv? Nej, men då blir det så här, så jag kan äta själv och titta på tv själv och prata med. De tycker det är jättekonstigt. De bara, vem ska du prata med?
Mm.
Det är som mina fastrar också. De är så här, med, jag har ju två barn. Det är liksom, potensen är ifrågasatt. Va? För de är så här, min farmor, de var ju 13 syskon. Jag tror hon var gravid 21 gånger, gammal farmor. Så fru frågar dem alltid så här, de bara så här, men ska du bara ha två? Ja. Men vem ska barnen leka med då? Man bara, sina kompisar. Så att de liksom, min farmor ammade sin yngsta syster.
Jävlar, okej. Okay. Starka sam.
Och det där ofta med speciellt svenska kvinnor är så här, det tar en stund innan poletten ramlar ner. De var gravida samtidigt. De börjar ju tidigt, så de var gravida samtidigt.
Vet du vad, det är vanligt i Afghanistan också. Alltså om man är gravida samtidigt, då hjälps man åt. För vet, ibland kan ju modern ha mindre och det går inte och de får ont och sådär. Då kliver systern in. Ingenting konstigt.
Nej, och du ska se, min farmor var ju äldst av 13 syskon.
Mm.
Den respekten hon hade med sig.
Mm.
Min farmor var ju väldigt så här, hon pratade inte så mycket, men liksom så här, det var som en, när hon gick var det som så här gudfadern temat. För det är ofta när man pratar om det där med Italien, att det är en patriarkal kultur och män och hit och dit, så här, de har aldrig varit en bondfamilj. Jag menar, kvinnorna har en otrolig makt där liksom. Jag menar, en äldre kvinna är liksom död.
Mm.
Det är ju familjen liksom.
Tror du att det är någonting vi saknar i Sverige? Alltså en stark matriark som unga tjejer kan vända sig till.
Jag tror att vi saknar på bägge.
Ja.
Vi saknar alltså patriarken, vi saknar matriarken, de två motpolerna på något sätt. Och det är så fullkomligt naturligt i en bondfamilj. Och jag har ju turen att så här, tillhör en sån familj. Jag och Enzo var ju nere och plockade oliver för 2 veckor sedan. Och det är en sån jävla häftig grej att se liksom hur den här familjen jobbar tillsammans. Alla har en del. också hur de reagerade på Enzo som inte har varit på uppe och jobbat med olivskörden på 2 år, kommer dit och är 1,90 liksom. Du vet, de kom ner och sa, vem är du? Så, jag är Enzo. De bara, herrejävlar. Och man ser, du vet, för en bondfamilj, 1,90 vältränad kille, det kan vara skillnad mellan att svälta. Det gör man inte längre, men nej, som nej. De uppväxta. Va? Så att han gick ju där, han gick från att vara liksom pojke till att vara man. Mm. Alltså det var så här, han satt, där sitter du. Och, sen alla, och det är också så här, alla, det där med att män bestämmer om vissa saker. Alltså det är, alla bestämmer. Sin, och alla är duktiga på olika saker. Liksom. Det där är så otroligt konstig grej.
Men det är lite det där jag menar, att man kan se vad man vill om det. Men det finns ändå en väg, en struktur, ett naturligt sätt. Ja. Medan jag tror att många unga i Sverige, speciellt unga killar, känner sig väldigt vilsna där. Alltså steget från att vara ung och bli man, alltså vad är det? Hur blir man det? Är det när man flyttar hemifrån? Alltså vad?
Det finns en tydlig, alltså det vet du, Anders Karlberg som är en av mina stora, han hade fri, du kanske är för ung för honom. Han startade Fryshuset.
Ja, men jag vet vem det är. Mm.
Han var fantastisk, han betyder rätt mycket i mitt liv, måste jag säga. Men han sa alltid, han hade alltid det som ett exempel, kar för sin hatt, säger man i Sverige. Han är kar för sin hatt, det vill säga han är man. Och då hade man en hatt. Varför då? Jo, när du fick jobb, då hade du råd att köpa en hatt. Så det fanns en tydlig markör för vem som är man. Nu alla kulturer så finns det någon form av manlighetsrit. När du blir man. När du liksom behandlas som en man. Du ska uppföra dig som en man. Du vet, här flyter vi runt i något mellanläge länge. Och det är absolut för mig, precis som alla andra. Att man inte har haft en, och just unga män behöver mycket, mycket strikta liksom regler. Hårda tyglar. Va? Och det såg man ju direkt med en sån här man nere. Hur de behandlade honom. Så här. Du vet, de öser beröm över honom och du vet, de får honom att jobba. Du vet, han jobbade som ett jävla djur. Mm. För att han kände sig värd. Så här, han var
18, behövde.
Han kände... 18 år. Han plockade mest oliver där.
Mm.
Av alla. Du vet, han var kung. Alltså, han slet. Jag har aldrig sett honom jobba så mycket. Alltså, du vet, han, när vi kom hem så hade han satt sig för att ta av sig skorna i soffan. Så jag har en bild på det, jag ska visa. Då han tog av sig ena skon så han somnat. De har kört gubbarna där i kök. Men de såg ju honom 1,90 perfekt. Så han vi pratade italienska hemma, eller jag pratade italienska med honom, men han svarade på svenska. Men det var en av Francesco, en av gubbarna där. Han tog tag i honom och så jobbade de som siamesiska tvillingar där under ett par timmar liksom, eller under ett par dagar. Och efter första dagen, jobbade en dag ihop, så pratade han italienska.
Mm. Ja, de suger åt sig det där.
Ja, ja.
Men du, om vi stannar vid ämnet. Om jag frågar unga afghanska killar, vad är en man?
Uh-huh.
Då kommer de säga 3-4 väldigt konkreta saker. Typ, en man ska vara stark, han ska försörja, han ska hjälpa till, men du vet, något sånt där. Vad tror du om man frågar unga svenska killar, vad är en man? Vad tror du att de svarar? Och jag vet inte, men vad tror du?
Jag tror att det är helt förvirrat. Och jag tror att det är det som är problemet. Jag menar, du har ju, om du tittar på den generation av män som växer upp nu. Det är rätt intressant, man såg hur de hade röstat i skolvalet.
Mm.
När det visade sig att den här Greta-generationen, ingen fucking Greta-generation.
Nej.
Utan de är rätt konservativa. Jag tror att det är en längtan, speciellt av män, för de röstar ju mer åt höger än vad tjejerna gjorde. Det är en längtan över att få vara man. Att inte, tänk att ha gått i skolan som min son i alla år och hört att man är problemet. Vad fan, du som är makten, sitter någon liten 10-årig kille och får höra om patriarkatet. Va? Vad fan är det liksom?
Mm.
Och ofta av kvinnor med massvis med makt liksom.
Mm. Nej, men jag tror att
det är en hel fucking jävla bransch att snacka skit om killar.
Mm, och det är väldigt förvirrat, för jag tror att vi har urvattnat manligheten i Sverige.
Ja.
Så, och om du urvattnar det så pass mycket, då betyder det ingenting. Alltså du kan lägga till jättemånga egenskaper. En man ska vara snäll, han ska också vara stark, Han behöver inte försörja, men han ska hjälpa. Alltså du vet, om någonting har för många egenskaper, till slut så betyder det ingenting.
Nej.
Och lite där är vi nu. Och ja, jag tror att det här är en motreaktion där du pratar om skolvalet.
Men jag tror hela politiskt allt det där är motreaktion. Men själva grejen är att det där måste omdefinieras. Man måste ha en debatt, och problemet med det här när man har pratat med manlighet. Så fort du hör någon debattera det här i media, då är det alltid problem.
Det är ett problem.
Det är alltid ett problem. Mannen är ett problem. Och man blir lite så här, jag brukar tänka på det när jag ser Ukraina nu. Det är att manliga privilegier. Män får inte lämna Ukraina.
Nej.
Tänk ryska män.
Mm.
De här som blir tvångs... Du vet, ryssarna, alltså, de har ju ingen taktik längre. De skickar in unga killar att bara dö.
Mm.
Manliga privilegier. Alltså, så här, det är klart att det har funnits privilegier, men idag finns inte de kvar. Om du är diskriminerad, det är bara att gå till polisen. Eller jämställdhetsombudsmannen och säga så här, jag har inte fått det här jobbet. Jag har högre meriter. Det är förbjudet att diskriminera kön, etnisk tillhörighet, sexualitet. Det är förbjudet.
Mm.
Jag tror att för många i offentligheten har tjänat pengar på att gräva ner sig i skyttegravar. Att skapa ett krig mellan könen. Och skapa osämja. Och istället för att säga, titta nu, kan vi inte bara jobba ihop liksom? Liksom att bli en enhet igen, familj, du vet. Det där är ju på väg igen.
Mm. Alltså jag kan för min del, jag är ute och föreläser med integrationsfrågor, men jag önskar att jag inte behövde göra det. Alltså om någon sa så här, nu är integrationen på rätt väg. Mm. Folk kommer in i arbete, man läser om Sverige och så där. Du behövs inte, jag hade blivit glad. Alltså på riktigt, för jag vill inte behöva. Jag vill egentligen gå tillbaka till polisen.
Mm.
Och åka radiobil, det tyckte jag var jätteroligt.
Mm. Vilken kille gör inte det?
Ja.
Och en del tjejer också, måste man säga i Sverige.
Ja, men det finns sådana där hustlers där ute. Race hustlers. Alltså de som vill att det ska vara rasism, ja, i Sverige. Eller i alla fall bilden av det. Så att man kan gå ut och säga till företag att app. Ni gör så här, det här och det här och det här. Ni borde inte ha vita möbler hos er, för att då kommer de rasifierade att kännas utanför. Alltså på riktigt, det finns sådana föreläsare.
Men alltså, ibland får man hacka i sig. Du vet, när jag var liten, då hade vi avslutning i kyrkan.
Mm.
Och då kommer jag ihåg, då ställde sig folk upp och läste trosbekännelsen. Jag tror på en gud, den allsmäktige. Alltså, protestantiska. Jag är ju fan katolik. Vi var ju nog katolik. Vi satt ju ner. Och det var jättejobbigt, kommer jag ihåg. Jag tyckte att det var pinsamt. Och så här. Men så här, farsan sa, du sitter ner. Du är katolik. Liksom.
Mm.
Men vet du vad som hände med det? Jag fick ryggrad.
Mm.
Jag fick stå för något. Farsan sa, han bara, lyssna. Helgonen. De var brända på bål för de trodde på Gud. Du kan sitta ner. Du är ingen martyr, grabben.
Nej, nej.
Så att man får hacka i sig att man är i ett annat land. Man får liksom ta del av deras kultur. Så kan man som tvåkulturell, så kan man ju plocka liksom...
Exakt. Russinen ur kakan. Mm. Men alltså, om du frågar många invandrare som kommer hit... Om du säger till dem så här, ja, alltså, ni vet, här i Sverige, vi bor i Sverige och här går man till kyrkan för skolavslutning. De tycker inte att det är konstigt.
Nej.
De bara, det är klart, det är kristet lands kyrka, ja, vi fattar. Men det är alltid någon nervös rektor som får för sig att oj.
Ja, men så har vi alla de här kränkthetsombudsmännen. Du vet, folk som är ombud för någon som inte liksom så här, ja, men det här muslimerna tycker så här.
Mm.
Och tre stycken.
Ja, men de tycker, alltså, det är klart att de kan komma och säga så här, kyrkan, varför går vi dit? Men om man säger så här, för att vi är i Sverige, vi har alltid gjort så. Jag lovar, de kommer säga okej.
Okay.
Alltså på riktigt, för att om du sätter hårt mot hårt, då köper de det.
Ja.
Jag har jättemånga exempel från skolvärlden där föräldrar kommer till skolan, för du vet, man kommer från förhandlarkultur. Man förhandlar hela tiden.
Ja.
Man kommer säga så här till rektorn, det är Ramadan. Mitt barn borde inte gå i vissa lektioner i idrott för att de orkar inte. De fastar. Om man säger så här, alltså du ser här skollagen, man visar fan permen. Ja. Han får fast om man vill, men vi kommer fortfarande sätta betyg utifrån hans prestationer. Det är inte jag som har bestämt det, du ser, det står här. Då köper de det. Ja. De bara, okej, vi fattar. Men om du säger, är det okej om han är med på halva idrottslektionen då? Du vet, om du börjar förhandla med dem, de är grymma på att förhandla.
Ja.
Så du ska bara, så här gör vi här.
Men om man ska försöka tänka, vad gör man åt det här? Vad är det Sverige behöver ändra?
Alltså på just...
För att just nu är det en del problem. Alltså. Jag tycker ni skrev en väldigt bra grej i, jag kommer inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg liksom, budskapet med när ni skrev i Lilla landet som kunde med Japan, att där är liksom de här låglönejobben. Man har en enorm stolthet i det. Om du jobbar på tunnelbanan som är jävligt noga, du ska gå där, du ska inte gå där.
Yep.
Och här i Sverige så har man ju liksom på något sätt nedvärderat det. Alltså låglönejobb är bara skräp och det är liksom, ingen ska behöva göra det. Jag tror att problemet där mycket är LO. Att LO vill ju ha höga löner. De är ett fackförbund, det är deras jobb. Problemet är att de sitter i Socialdemokraternas styrelse, partistyrelsen. Vilket gör att Sveriges största parti måste tycka det. Och därför liksom har man tagit bort alla låglönejobb. Och då blir det jävligt svårt och komma in i svenska samhället. Du kan ju inte komma in och få en hög liksom, lön som man kan språket ha gjort jobbet innan.
Nej, och så här, jobb är värdighet.
Exakt.
Och man har tagit ifrån människors värdighet. Och det spelar ingen roll hur schysst det är med gratis utbildning och sjukvård och så. Om du känner att du inte är värd någonting, då börjar man skapa förakt mot dig, även om du ger gratis saker. Så det är dels det. Dels att vi... Som sagt, nu har ju pendeln slagit lite åt andra hållet. Det kommer bli hårdare att bo i Sverige. Du kommer nu, som det ser ut, förmodligen kvalificera dig för att få välfärd. Det kommer bli lite som på 30-talet med Gunnar och Alva Myrdal och den socialdemokratin. Där man faktiskt uppfostrade människor till att, du vet, sköta tänderna, borsta tänderna, se till att hygienen är schysst. Du kan inte bo för trångt. Jag tror att vi är på väg lite mer åt det, inte såklart för majoritetsbefolkningen, utan det problem vi har med segregationen.
Bra eller dåligt?
Jag tror att socialdemokratin då hade det lättare att göra det, för det var så homogent. Nu är det inte det, så man har en stor utmaning.
En jätteutmaning, och det är en grej som jag har tänkt på. Vi har den största demografiska omvandlingen någonsin i svensk historia. Alltså kortare tid än något annat land antagligen. Och så bara tror man att det ska bara flyta på.
Det är okej att prata om den omvandlingen bara om du är positiv till det.
Nej, men man tror att det bara ska flyta på. Det är ju helt sinnessjukt. Men sen kan det bli liksom, jag menar, vi italienare har ju väl, tror jag, ett av världens mest blandade DNA. Du vet, Italien är ju liksom, det är något 1861. Alla har varit där efter romarriket. Så vi har ju vikingablod. Napoli hade 400 år av normander. Befriaren, han som befriar Sicilien från araberna, han heter Rogero på italienska. Vet du vad hans riktiga namn var?
Nej.
Roger. Var Roggan?
Är det sant?
Ja, norrman. Så vi hade vikingkungar i 400 år, både Sicilien och Japan. Så att det går ju att bli ett land och en tydlig tradition. Liksom.
Ja, och jag tror att om det ska fungera så måste man ge också människor en möjlighet att vara stolta var de kommer ifrån och samtidigt tillgodose sig det svenska. Alltså att du säger, jag är från Somalia, jag älskar Somalia, jag älskar somalisk kultur, men jag älskar också Sverige och svensk kultur. Alltså att man kan blanda ihop de här två sakerna på ett schysst sätt och att säga till människor, det är okej.
Ja, men man kan vara det. Men så här, jag är italienare och svensk.
Exakt.
Alltså, jag till exempel med nationalsång och sånt där. Jag har ju tävlat för landslaget. Jag har ju blött när jag tävlat både taekwondo och boxning, va? Under den svenska fasen. Jag är enormt så emotionellt kopplat till den svenska nationalsången. Mm. Som jag inte alls ser på samma sätt till den italienska, alltså svenska nationalsången. Där jag bara så här, jag blir rak i ryggen vad jag hör den. Det kallar mig till strid, va? Men och det är bara att titta på min släkt. Jag har ju släkt i hela världen. Vi är ju en jättestor släkt. Vi har ju släkt i New York till exempel. De bor i New Jersey. De driver restauranger och lite sånt där. Som ett skämt på italienare. Men de är väldigt mycket Italo-American. De är jättestolta över sitt italienska arv. Men sen har de ju liksom utvecklat en egen kultur där som är amerikansk-italiensk. Jag såg någon komiker, kommer inte ihåg vad han heter, som berättade. Han bara, jag var i Italien i somras för första gången. Vad hände på båten över till Amerika med våra släktingar? För när man kommer ner i Italien, alla var så här välklädda. Och det. Här har de liksom brynja och guldkedja.
Har du sett, du har sett Sopranos?
Ja, jag älskar Sopranos.
Kommer du ihåg det, några avsnitt när de åker tillbaka till Italien?
Till Neapel, han är napolitaner.
Exakt, exakt. Och de inser att de är ju inte italienare. För du vet, de vill ju ha macaroni and cheese. Och de kan inte språket. Och, så du vet, de har skrutit så mycket i USA att du vet, vi är italienare och sådär. Fast där, de ser ju inte dem som riktiga italienare.
Nej, men det är bara att titta. Du vet, det är min pappas kusin, hans bästa kompis också, som åkte till Amerika. De bägge ville bort från Italien. Han och hans kusin Choffi. Skillnaden på pappa och hans kusin, det är att vi pratar italienska. Det gör ju inte amerikanerna. Och de äter, det är rätt lustigt, de äter traditionell italiensk mat rätt mycket. De har ju restauranger och sånt där. Men sen är det de amerikanska inslagen. Så där. Men de har ju behållit rätt mycket av den italienska kulturen faktiskt. Och hur man äter och så, men de pratar inte
språket. Nej, nej. Nej, det brukar bli så.
Men du var ju 11 när du kom hit. Vilka språk pratar du? Det är ju flera.
Men vi har ju dari, och det pratar jag. Och så har vi pashto, men det kan jag inte. Fast det är ett officiellt språk. Sen har jag växt upp med Bollywood-filmer. Så jag kan urdu. Eller jag förstår urdu. Ja, och så svenska och engelska.
Ja. Så du tycker att det är helt okej att det är en fight, att man börjar dansa?
det är en italiensk version av Bollywood-filmerna. Men ja, det
är... Jo, men det är inte det är dans igen.
Jo, det är minst 4-5 låtar i varje... Så varje Bollywood-film är en musikal.
Vad heter han? Turkiska Bruce Lee? Vad heter han? Fan, jag som uppväxt i Väsby med turkarna, jag kommer få... De kommer slå mig. Det finns en turkisk, alltså de är bäst de filmerna. De skjuter och han fångar kulorna med tänderna.
Ja, jag vet.
De skjuter pilbågar, han tar med bägge händerna. Alltså det är lite kulturellt det där.
Men, ja.
Så du tycker du Bollywood-filmer är bra då?
Nej, men du vet, när man växte upp med dem.
Ja, men för nu?
Jag tittar ju ingen på nya nu.
Nej.
Utan det är de gamla du jag minns, men det är mer nostalgiskt. Det är samma sak som du vet, jag såg Rovdjuret med Arnold, du vet, när de är i skogen. När jag såg den första gången, jag var ju så här, wow, det är det bästa jag har sett. Nu när man säger det är jättedåliga CGI och sådär, men du vill ju ändå titta på det av nostalgiska skäl. Så då, det är en annan relation liksom. Jag tror att om man inte ser Star Wars-filmerna, alltså aldrig, och ser dem nu, du kommer ju bara, vad är det här för skit?
Nej, men de är ju rätt bra.
Inte sitt...
Fan.
Tycker du?
Ja, de håller. Men än så, grabben gillar ju Star Wars, som alla.
Okej.
Okay. Ja, men de håller.
Ja. Jag tänker om man växer upp med typ så här Marvels nu och DC Comics och så ser man Star Wars.
Jo, fast de är, men kolla igen. De okay. är, du har fel, jag har rätt.
Okej, okay, ja men då. Paolo, Hans, Rosling, Roberto.
Ja, precis. Men tack för ett spännande samtal.
Tack Paolo.
Boken, vad hittar man då?
Finns överallt, Adlibris Bokos, 7 råd till Mustafa.
Precis. Viktigaste rådet?
Behärska det svenska språket. Det är råd nummer ett.
Ja, det är så överlägset. Alltså det svensken skiter i princip i hur du ser ut, hur du är klädd. Låter man som du?
Ja.
Alltså det är välkommen. För i den svenskan du pratar så behärskar du också kulturen.
Yep.
Du kan små grodorna, du vet.
Yep. Så,
och då förstår man den här extremt svåra kulturen och balansera igenom liksom när man har en amerikansk polare som är gift med en svensk. Jag föreläser, kommer inte ihåg vad han heter nu, men jag har föreläst några gånger med honom. Han berättar här, det här med han flyttar in i trappen och så liksom kommer någon svensk och då är en amerikan, svart, stor igen också, så gammal marines liksom. Hello, how are you? Liksom, och folk bara, helt jävla. Och då tog hans fru och talade om på skarpen att du kan inte uppföra dig som ett psycho liksom, och vara trevlig. Liksom. För det funkar. Liksom. Du är stor så att folk blir jätterädda. Liksom. Så får man inte göra. Nej, men sen är de ute i skogen och så kommer någon gående på en stig där. Och då hälsar hon, hej, jätteartigt.
Exakt.
Ja. Och han bara, men vad är det där? Men i skogen hälsar man, det förstår
jag. Det är så sjukt, men man tror att det är helt normalt.
Ja, det är jättesvårt.
Det är samma sak med svenskar i Stockholm.
Ja.
Här vill man vara anonym,
ja.
Eller hur? Alltså, ja. om du ser på stan, om du går på stan i Stockholm, ja. ser du att alla går med raska steg. Alla har bråttom någonstans. Ja. Ingen strosar. Jämför det med Rom, ja. Eller Milano. Det är att man hänger på stan på ett annat sätt. Här vill man visa att jag är på väg någonstans. Tror inte att jag latar mig här på stan. Men alla de här svenskarna, vad tror du händer med dem när de åker till sina landställen ute på skogen? Ute i skogen. Då blir de normala igen. De börjar hälsa på varandra. De är mer spontana. Bjuder varandra på kaffe och paj. Men in den urbaniserade svensken, den vill vara för sig själv.
Alltså, du, min granne här som var hälsad och förstörde vår podd, han är rätt stor svart snubbe. Jag brukar säga till han så här, du, apropå inte vara svensk. han dräller alltid in. jag ska inte berätta om alla gånger han har drällt in här. Men i alla fall, det är rätt ofta han här och knackar på. Men det är också en sån här enormt liksom roliga. Jag sa till han så här, när han flyttade hit, så här, du vet, en svartskall i kvarteret, det är exotiskt. Två gettot, white flight. Så nu har vi en iranska här och rakt över från min, gissa vem som bor där, rakt över gatan, rakt över när jag kör ut med bilen, där bor den italienska militärattachén. Vad är oddsen? Nummer två i rang efter ambassadören.
Aha, oj, har ni hälsat på varandra?
Har vi hälsa på varandra? Han ringer ibland. Jag har ju pizzaugn. Ja, jag har ju en pizza. Vad är ett hem utan en pizza?
Ja, jag vet. Jag
fyra väggar. Ja, barnmisshandel.
Ja.
Han ser ibland när det rök när han inte har sin fru. Då brukar han ringa och säga, vad gör ni?
I love it.
Supertrevligt. De är också här. Faktiskt de som behöver, de är ju väldigt svenska men rätt mycket. Så att det finns allt av allt.
Mm.
Då har vi löst integrationsproblemen.
Ja.
Vi har löst
manlighetsproblemet.
Vi har inte pratat om, det har jag i mina anteckningar, afghansk polo.
Just det, världens farligaste sport.
Ja, jag faktiskt, synd att jag aldrig fick göra det. Jag tänkte åka runt och prova världens farligaste sporter. Och då vet du vilken som den italienska var? Italienska?
Nej.
De har något som heter Calcio Fiorentino. Florentinsk traditionell fotboll.
Okej.
Okay. Då kommer de in i så här renässansdräkter i fjädrar och grejer. Och så har de torget i Florens sandat. Och så tar de av sig dräkten. Då ser man att det kanske inte är duvungar. För alla är rätt tatuerade och muskulösa. Och sen slänger de in en boll. Och sen så är reglerna är samma som på 1520-talet. There's no rules.
Okej.
Okay. Mm. Det är väl lite så afghansk polo också. De spelar med ett gethuvud.
Ja. Alltså det låter lite sjukt. Men
när man läser dödssiffrorna. du kan inte säga så. Det låter lite sjukt. Om folk dör när man spelar en sport. Då är det lite sjukt.
Nej, men alla rider till det här gethuvudet som är någon cirkel någonstans.
Låt mig säga nu att det är jättefarligt.
Ja, men exakt. Snyggt. Och så ska man plocka upp den här gethuvuden utan att gå av hästen.
Ja, just det.
Utan du måste liksom...
Ja, du var Rambo.
Rambo gjorde det. Mm. Jävligt snyggt. Och så ska du tillbaka då och lägga den i någon cirkel eller någonting. Mm. Men det är inga regler. Nej. Så... Du vet, då man dränker varandra på
väg. Jag läste på om det. En vanlig taktik är att man lurar ut motståndlaget i en sjö och dränker dem. Mm. Den gamla taktiken.
Det här är en gammal taktik. Det är min släkt som kom på det.
Ja, jag har en sjö här nere så jag får undvika den när du är i kvarteren.
Ja.
Men tack Mustafa.
Tack Paolo. Tack.
Kul att du kom hit. Och köp Mustafas bok.
Rise and shine, allergy sufferers. Welcome to the dawn of a sniffle-free life with Aspire Allergy and Sinus. Tired of temporary fixes? Choose lasting solutions instead. More than 8 out of 10 Aspire patients enjoy relief that lasts for years. At Aspire Allergy, get same-day results and a treatment plan tailored just for you. Say no to harmful allergy meds and take your health back. Schedule your appointment today at AspireAllergy.com. Transform your mornings and life one allergy-free breath at a time. AspireAllergy.com.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.